Robin Bengtsson är en av våra absolut mest populära artister som har gjort det mesta, som att medverka i Idol, Let's Dance och att vinna Melodifestivalen och få representera Sverige i Eurovision Song Contest. Jag tror att det krävs en hel del för att våga satsa, och i denna episod ska vi faktiskt få Robins bästa tips för hur man kan tänka och kanske göra för att våga lite mer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej Robin!
Tjena!
Hej!
Hur är läget?
Det är jättebra. Hur mår ni?
Jo, det är jättebra.
Det är bara bra.
Vädret är ju okej, men kanske inte 100.
Nej, men det är varmt i alla fall.
Ja, det är det.
Man ska inte klaga.
Nej.
Du, jätteglad att du är här, och du är en av våra absolut mest populära artister. Så att vi börjar väl från början. Hur startar allting med så här musik och...
Ja, hur startade det? Det finns faktiskt en rolig rubrik om hur det startade. Så min mamma var med i en intervju i Metro. Och då blev rubriken Robin började med blockflöjt i tvåan. Det kan man ju tolka lite som man vill. Men jag började spela blockflöjt jättetidigt. Och sen så fortsatte jag spela trumpet faktiskt. Och sen började jag spela gitarr i sexan. Och sen så kände jag väl att jag inte var någon mästergitarrist. Så jag började sjunga låtarna som jag spelade istället. Och då upptäckte jag att det var kul att sjunga. Och sen var det på den vägen. Hade lite band och sådär i högstadiet och gymnasiet. Och sen sökte jag till Idol.
Ja, då var du 18 år eller?
Jag var nog 17. Ja, när jag sökte till Idol. Och sen fyllde jag 18 där någon gång innan det drog igång på hösten.
Hur går det till liksom, när man söker till Idol? Liksom? Är det, hur känslorna innan? Vad får den att söka?
Åh gud, alltså det är ju... Det var ju 2008, så det är ju liksom 13 år sedan nu. Det är helt sjukt, men... Jag hade tittat på det liksom. Det kom ju då när jag var 14, tror jag, 2004 i Sverige. Och jag hade kollat på det och kände att... Jäklar, det hade varit kul att vara med där, alltså. Så jag sökte faktiskt året innan som jag kom med också. Och då blev jag rejected. Ja. Och sen året efter sökte jag. Det var den nya juryn när Anders Bagge och Laila och Andreas Karlsson... deras första år var jag med. Så då sökte jag igen och så gick det bra.
Hade du något stöd från familj och vänner under den tiden?
Ja, absolut. Alltså, de tyckte det var en rolig grej mest. Jag tror inte de hade väntat sig så mycket. Alltså, framförallt inte min farsa i alla fall. För han, när jag sa att jag hade gått vidare då till de här höstsändningarna, så hade han ju typ inte hört mig sjunga. Alltså inte så mycket. Jag satt mest på rummet och spelade gitarr och sådär. Då lovade han bort sin Corvette som han precis hade köpt. Han sa att om du kommer topp 3 i Idol så får du min Corvette.
Ah.
Och när jag kände då typ halvvägs in i Idol-säsongen att det kan gå att bli trea, då snappade jag upp det. Så jag sa det i varenda intervju så här, med Aftonbladet och Expressen, att jag ska få min pappas Corvette och kommer trea. Så att de gjorde en stor grej av det. Sen så blev jag ju trea. Då kom tidningen ut och tog kort när pappa lämnade över nycklarna så, på garagen.
Så roligt, så han ringde inte och röstade där i slutet.
Nej, han ringde på alla andra. Ja.
Hur förändras livet efter Idol? Jag tänker på om du satt och sjöng hemma och sen så helt plötsligt blev du känd över hela Sverige.
Ja, och det var ju ganska sjukt. Men jag tyckte det var väldigt roligt. Alltså det fanns inte så många baksidor med det, kände jag då. Men det var också innan sociala medier, hela den här biten. Det var ju typ, vi hade någon blogg där på tv4.se som inte jättemånga läste, tror jag. Men, så att det var nog inte riktigt samma grej som det skulle vara nu, tror jag. När man överöser med liksom... med DM och folk likar och kommenterar. Det var inte riktigt så då. Så det tror jag var ganska skönt. För det tror jag liksom är tuffare för folk nu. Mm. Att bli bedömd hårdare på det sättet. Vi hade egentligen bara den här juryn varje vecka i tvn. Som ändå var väldigt konstruktiv och liksom schyssta. Så att jag tyckte det var jätteroligt att stacka ut och spelade över hela Sverige efteråt och sådär. Men jag fick ändå inte, det var inte som att jag fick jättefart på karriären ändå efter Idol. Och fick ingen skivkontrakt och sådär. Så att sen så dog det ändå ut ganska mycket, typ ett år efter när det kom en ny liksom Idolkull och hela den där biten. Så då, jag hoppade av gymnasiet för att vara med i Idol.
Okay.
Eller hoppade av. Jag gick kvar. Jag gick ut med typ 11 streck tror jag i betyget. Så att, då tog jag ett timjobb och började plugga komvux för att få ett gymnasiebetyg. Så då körde jag en liten mellanperiod där i några år.
Mm. Ja, det är ju verkligen att våga satsa. Mm. Och det är lite det som vi vill försöka hitta lite grann. Vi tycker att du är en fantastisk förebild för väldigt många människor. Och du har ju också gjort det här valet att faktiskt liksom satsa på musik.
Ja, men det har jag väl gjort. Ja. Men jag tyckte ändå det var viktigt att plugga igen det där. Jag ville ha ett gymnasiebetyg åtminstone. Liksom. Men sen så har jag ju... Sen flyttade jag upp till Stockholm från Svenljunga där jag har vuxit upp. Vintern till 2012. Så för att satsa ordentligt på musiken. Och då hade jag nästan inga lyssnare, inga gig. Och var inte så aktiv i musikbranschen överhuvudtaget. Så det hade gått 4 år och det hade liksom, ja, det hade runnit ut lite i sanden. Men jag kunde liksom inte släppa tanken riktigt. Så att då flyttade jag upp hit och så jobbade jag 8-5 och sålde mobiltelefoner. Och sen åkte jag varje dag till studion efter jobbet och satt i studion till 11-12 på nätterna. Liksom. Och så tog det väl ändå 3 år tror jag innan det verkligen släppte.
Mm. Vad var det egentligen som fick dig att göra det här valet? Jag tänker på det som att det måste vara många människor som vill bli artister om man vill slå igenom. Men du gjorde ändå valet att satsa helhjärtat. Var det
någonting? Ja, men det är väl det här att musik har alltid varit min största hobby och min passion i livet. Och tanken att få jobba med det, alltså det har fått mig att liksom aldrig ge upp. För att nu är jag här och... inser hur värt det var att kämpa för allt det. Men det är en sån jäkla lyx. Och för mig var det självklart att satsa på det som jag brann för. För att jag liksom längtade efter den dagen då jag skulle få liksom vakna på måndagen. Och längta efter arbetsveckan. Och att inte, dels att jobba för sig själv. Och uppfylla sina egna drömmar. Än att liksom jobba hos någon annan och uppfylla andras drömmar. Man kan uppfylla sina egna drömmar på... arbetsplatser där man är anställd också. Liksom. Men för mig så, som brinner för musik så blir det inte lika enkelt. Liksom. Det skulle vara om man jobbar på skivbolag eller något sånt. Men jag har också liksom brunnit för det här med att stå på scen och sjunga för folk och hela den biten. Och då fanns liksom inget alternativ.
Du är väldigt bra på det i alla fall.
Tack.
Jag tänker, kan du ge något tips om det är så här, någon där ute som sitter och kanske inte riktigt vågar ta det här steget? Hur tänkte du? Finns det någonting man skulle kunna dela med sig av?
Ja, men det nummer ett tror jag att man inte ska vara rädd för att misslyckas och sen inte blanda ihop heller prestation och person. För att många tar det väldigt personligt när de liksom blir när det kommer motgångar eller när det någonting inte går som man har tänkt sig. Där har jag av någon anledning, jag vet inte, jag har liksom inte ens tänkt på det, men det är mer i efterhand jag känner att jag har aldrig ifrågasatt mitt värde som person bara för att det råkar gå dåligt med någonting som man ger sig an. Liksom. Så att jag har bara egentligen laddat om och tänkt om och gjort, försökt göra annorlunda eller hitta på nya liksom, vägar att gå. Jag tror att många ger upp ganska tidigt när det går emot. Liksom. Man kan ofta få en bild av att man tittar på nätet och det går bra för folk och det känns som att alla de har liksom bara hamnat där över natt. Men allt det där jobbet som skedde innan den natten kom, liksom, den ser man inte så ofta. Och därför tror jag att man kan känna lite så här, ja, men vissa trillar det bara på och jag som kämpar på här och det händer ingenting. Liksom. Men bara man fortsätter kämpa så kommer ju dagen när det trillar in för dig också.
Du känns ju väldigt trygg som person tycker jag. Blir du någonsin nervös?
Ganska sällan faktiskt. Alltså jag var inte ens nervös när jag stod och skulle upp på scenen i Eurovision-finalen. Liksom.
Är det så?
Och det är väl det största jag har gjort. Liksom, om man tänker sammanhang där det satt flera 100 miljoner folk och tittade. Men då var det så stort så att det var liksom, gick inte att greppa ens. Alltså, jag kan bli lite nervös om jag ska... sjunga och spela för sällskap på 5 personer. För det blir så jäkla intimt och nära. Och man ser folk i ögonen liksom och sådär. Men annars så är det inte så ofta jag känner mig nervös. Faktiskt.
Jag blir lite nyfiken på. Hur kommer det sig att du är så himla så här orädd och trygg? Och, vad tror du det är?
Jag vet inte. Jag tror det kan... Alltså det är nog en egenskap som är både bra och dålig. För ibland så känner jag att jag kan vara lite väl careless också om resultatet. För det blir ofta så att alltså, om inte utgången av det du ska ge dig in på är så viktig, ja, men då blir du inte så nervös heller. Så jag ifrågasätter mig själv ibland att det här kanske inte är så viktigt för mig, eftersom jag inte är mer nervös än vad jag är. Liksom. Men det kan också vara en mix av att jag ofta, alltså om jag ger mig in på någonting och när jag väl ska utföra den här grejen, då ser jag ofta till att jag är ganska förberedd, och sen hittar jag ett lugn i det när jag står där liksom, att ja, men jag har ju förberett mig så gott jag kan liksom. Nu kan jag bara göra mitt bästa, och så får det bära eller brista liksom.
Det är en väldigt bra inställning, tycker jag.
Den är skön, alltså jag tror att ibland så kan den ligga mig lite i fatet, men den är skön för psyket liksom, att jag ofta inte känner någon större press.
Nej, och du kan ju det som du gör, och folk är ju ändå där för dig, så att jag kan tänka mig också att det är en bra grej. När du tävlade 2017 i Melodifestivalen när du vann, yes. Och sen fick du representera Sverige i Eurovision, och det är ju superstort. Hur var den känslan? Hur hanterar man det när man liksom står inför alla de här människorna och ska liksom prestera?
Det var ju sjukt häftigt. Alltså. Det var ju lite som att få typ bli uttagen till landslaget på något sätt, kan jag tänka mig. Om man var fotbollsspelare eller sådär. Så att det var riktigt coolt. Det får man liksom inte kanske uppleva som musiker på det sättet om man inte är med i Eurovision. Just för att man kommer ner dit och alla länder är där och man ska representera sitt land. Och det är liksom det är svenska flaggor och man blir påhejad. Och det finns ju liksom ingen annanstans i musikbranschen. Så att det var skithäftigt. Jag älskar ju också att tävla. Liksom har ju tävlat i motocross i jättemånga år. Och hela den biten. Det är därför jag har sökt mig till Melodifestivalen också, tror jag. För att det är liksom bästa av båda världar för mig. Att både få tävla och mäta liksom mig själv med andra. Och få hålla på med musik. Så det var sjukt stort. Tyvärr så var det ju så här. Det var ju så stort så att man var nästan som i en bubbla där nere. Jag var ju i Kiev i Ukraina i 2 veckor. Och sen när man kom hem så var det liksom som ett stort tomrum och bara, vad var det som hände egentligen? Vad har jag gjort? Och det var svårt att vara i nuet där nere och verkligen ta in allting, för att man var så påpassad och liksom. Men det är klart, det är skithäftigt i efterhand att få ha gjort det.
Vad skulle du göra om du inte hade jobbat med musik? Vad tror du att du hade pysslat med då?
Någonting med... jag älskar bilar också. Jag har en liten så här sidodröm med min farsa att vi skulle så här importera unika, coola bilar och sälja. Så det hade varit en rolig grej att göra. Det kanske jag gör någon gång i framtiden. Annars hade jag nog kanske jobbat på andra sidan musikbranschen, om man säger så. Kanske på skivbolag eller på... på Spotify eller någonting, och liksom musiken skulle nog alltid finnas där på något sätt. Men även kanske någonting med motocross, det jag har varit med i många, många år i den svängen, och det har också varit kul.
Vad gör du när du inte jobbar?
Ja, nu för tiden är jag husägare, så att det finns ju alltid någonting att göra liksom, i trädgården, och det läcker in i garaget och så vidare, så att det finns ju alltid någonting att göra. Men börjat köra båt, så vi åker båt på fritiden. Även familjen har ju en son som är fyller 8 i höst, så det, och han börjat köra motocross, och det gör vi mycket med. Han har fotboll 2-3 dagar i veckan, och ja, det är fullt upp jämt, känns det som.
Ja, finns det något du gör varje dag för att må bra?
Något jag gör varje dag? Men jag försöker nog, jag är ju rastlös. Jag måste göra någonting, alltså röra på mig. Sen behöver det inte vara just att träna varje dag, alltså gå iväg till gymmet eller simma som jag brukar göra. Utan jag måste bara göra någonting liksom fysiskt, annars så får jag ingen ro i kroppen på kvällen. Så jag brukar vilja få ihop liksom minst 10 000 steg i alla fall, annars så liksom kryper det i hela kroppen.
Ja, det är ju jättebra. Just det här med vardagsmotion, det behöver ju, precis som du säger, inte vara att man ska gå till gymmet eller träna stenhårt på någonting.
Nej.
Jag gillar det, och det tror jag att alla faktiskt behöver. Och du fick barn när du var 23. Ville.
Yes.
Hur förändrades livet då?
Ja, det är ju också en grej som är svår att förklara, men det är ju, man har helt plötsligt ansvar för någon annan än sig själv liksom. Och jag blev pappa väldigt tidigt, så att det var ju en stor omställning såklart, när alla andra var ute på krogen och parta på helgerna. Men det är helt fantastiskt att vara en ung pappa, för jag känner att jag har så jäkla mycket energi och ja, men det känns som att vi gör, nu har han också kommit upp i en ålder där vi gör mycket roligt ihop och båda två kör cross och det känns som att vi kommer kunna ha väldigt mycket kul ihop länge med våra gemensamma intressen. Jag märkte redan när han var typ ett halvår att han också älskar motorer och bilar och motorcyklar och sådär, så att ja, han lärde sig cykla när han var 3. Så
tre år?
2 dagar efter det så fick han sin första cross. Liksom.
Det låter som att våra söner följer lite samma spår.
Ja, precis. Jag har ju sett där att din grabb också kör en massa.
Ja, men precis.
Det är skitroligt.
Hur mycket kör ni tillsammans då? Hur
ofta alltså, blir det? Jag kör ju mindre och mindre nu för att han kör mer och mer. Så det brukar det bli så. Kanske inte jättemycket ändå, 1-2 dagar i veckan. I och med att han har massa andra sporter och måste in och få leka med kompisar och allting. Och
ja, men så det är ändå ganska mycket.
Så att jag propsar inte så mycket på, utan det är när han själv liksom tjatar om att få köra. Så det ska vara lustfyllt tycker jag. Det ska inte vara för mycket så här, tävlingsinriktat nu när de är så här små. Utan nu lägger man mer grunden för att det ska bli så här, en stabil och trygg hojåkare. Liksom.
Mm, det är viktigt att det är kul.
Mm. Och ni har träffats på crossbanan?
Aldrig crossbanan.
Jo, vet du vad Robin? Vi har faktiskt träffats en gång på cross-VM i Uddevalla för 100 år sedan. Men det förstår jag att du inte kommer ihåg.
Ja, men det var
det här länge sedan. Det var typ efter du hade varit med i Idol precis tror jag. Så det var ganska mycket så här, folk som ville vara nära dig och komma. Ja, du vet så.
Jaha, det var då. Ja. Mm. Ja, men sen har vi träffat oss på så många olika ställen. Du var med i min musikvideo 2013.
Skämtar du? Var det? Du har inte berättat.
Och sen,
jag har sminkat dig.
Du har sminkat mig och nu har vi poddat ihop.
Så överallt.
Ja. Hon förföljer det.
Alltså. Ja, man kan nästan henne. Tro det.
Och den här läskiga frågan som hon kom här. Liksom, hon hittar alltid någonting. Jag hade ju visst tränat Ida men hade glömt det. Så jag fick ju höra det ganska många episoder i början. Men det kommer alltid att man träffat henne någonstans. Ja. Så är det, så här, det är lite som man undrar om du klonar på något sätt.
Ja, överallt.
Ja, vad heter det? Jag undrar lite grann det här med det som alla människor har ju upp och ner gångar. Liksom. Hur hanterar du motgångar?
Ja, alltså motgångar kommer ju hela tiden om man är en person som gillar att liksom testa gränser och prova saker som man aldrig har gjort förut. Och, jag tror det viktigaste med motgångar är att man liksom... Att man, ja, men som jag sa innan, att man inte tar dem person, alltså att man skiljer på saker man gör och vem man är. För att det känns som att, och framförallt i Sverige så är väldigt liksom, så här, karriärinriktat, känns det som att man är sitt jobb. Liksom. Det är den första frågan man ställer till någon som man precis träffat. Men vad jobbar du med då? Att folk identifierar sig mycket med det man jobbar med och hur bra det går. Och att det ska sätta någon slags värde på ens självkänsla. Och det har jag alltid varit ganska... frånkopplad ifrån. Och har liksom inte funnit min trygghet i hur bra det går med min musik eller vad jag nu liksom har tagit med an. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Liksom. Jag tror det är en bra tanke att ha att bara för att om jag satsar på det här nu och misslyckas, det förändrar liksom inte någonting annat än att just den här grejen misslyckades. Liksom, det färgar inte hela ditt liv. Och så våga misslyckas. Alltså det kan också vara skönt att ha några misslyckanden i bagaget när man väl lyckas. För att då blir den liksom känslan av att lyckas mycket härligare. Det är ju samma sak som man säger till sina barn hela tiden. Man kan inte ha roligt hela tiden. Man kan inte äta godis varje dag för då blir det inte lika gott på fredagen. Liksom. Man kan inte spela paddan varje morgon innan skolan för då till slut så är det inte roligt. Och det är väl lite samma sak med att det kan inte bara gå bra hela tiden för då utvecklas man inte.
Nej, jag älskar verkligen det du säger här, för det här är någonting viktigt. Och också det här som du pratar om just med vad vi igen sätter vårt värde på oss själva, men också på liksom, saker och ting, situationer. Så att det här tycker jag är en väldigt, väldigt bra lärdom. Vad heter det? Finns det någon annan så här? Vi jagar ju lärdomar. Finns det någon lärdom som du tagit med dig genom livet som du känner är liksom, viktig att ha med dig? Resten, det finns säkert många, men kanske finns det någon speciell som...
Nej, men vad skulle det kunna vara? Man lär sig nya grejer hela tiden, känns som. Men att... Ja, gud, nu, det känns som att det väntar så himla tunga ord ifrån. Men,
nej då.
Men för min del så känner jag nog att man ska våga vara öppen för förändringar och att... det hänger lite ihop med det här med att misslyckas, att man får inte bara en chans att klara någonting, utan att man kan vara öppen för att nya vägar och liksom lita på sig själv lite mer, att jag kommer att lösa det här. Även om jag inte löser det nu, så kommer jag lösa något annat sen, kanske ännu bättre. Att man känner att man har tillit till sig själv. Annars kommer man aldrig våga chansa heller. Alltså allting det där hänger lite ihop, tror jag.
Mm. Har du några förebilder?
Jag har jättemånga förebilder. Jag har väl ingen liksom sån där, det här är min förebild. Men alltså rent i föräldraskap så har jag mina föräldrar som förebilder. För jag tycker att jag hade liksom de bästa uppväxten man kan ha. Så att jag tittar jättemycket på dem i hur jag uppfostrar min son. Och i musiken har jag jättemånga. Alltså gitarr, då har jag John Mayer. Och som sångare har jag en kille som heter Gavin DeGraw. Så jag plockar liksom lite guldkornen från folk som jag inspireras av. Och jag brukar ganska ofta tänka på det om jag träffar någon som har någon så här sida som jag verkligen, shit vilken härlig del av den här personens personlighet, och försöker jag så här, och hur är jag i det sammanhanget? Så jag brukar plocka in sånt som jag inspireras av, och känner att när en person säger eller gör någonting som jag känner att det här mådde jag bra av när den här personen behandlade mig så, då försöker jag liksom implementera det i mitt eget beteende och liksom, ja, men plocka det som är bra hos folk och försöka skapa en bättre version av mig själv på det viset.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag undrar också, hur startar du en riktigt bra dag?
Ja, det är ganska olika. Men jag vill gärna inte bli för sen upp ur sängen. Jag har ju varannan vecka liv då med min son. Så att varannan vecka är det ju liksom skola. På klockan 8 ska han vara på plats. Liksom, så då har man inte mycket att välja på. Och det är ganska skönt nu, för att det är det där... Nu har man blivit lite äldre och har rutiner på ett annat sätt. Så nu hänger det liksom med mig även de veckorna som inte han bor hos mig. Då. Så att jag brukar gå upp vid någon gång mellan 7:30-8. Antingen direkt göra något fysiskt eller innan jag käkar frukost till och med. Eller så käkar frukost och börjar dagen med att typ rensa inkorgen på mejlen, så att jag känner att dagen är fri. Då blir jag pepp på dagen när jag känner att men nu har jag rensat allt från igår. Nu finns det nya möjligheter för den här dagen. Typ.
Jag tror att vår hälsa är superviktig för att vi ska kunna lyckas med vad vi än vill lyckas med. Vad tror du om det, och hur sköter du själv din hälsa?
Det går lite upp och ner. Alltså jag håller med dig först och främst. Men personligen så går det lite upp och ner. Och jag tror det är ganska vanligt för de flesta liksom svenskar och hur vi lever våra liv. Att man har lite perioder när man, nu ska jag träna, nu ska jag äta bra, och sen så faller man tillbaka i lite sämre mönster och så. Ja, perioder lite, och jag, där är jag väl. Jag unnar mig liksom mycket av det goda. God, onyttig mat och ett glas vin till det liksom. Det är absolut. Men jag tror att alltså fysisk aktivitet, även de veckorna jag inte är inne i någon slags träningsmode, så jag rör mycket på mig, och det tror jag, det stillasittande tror jag är det liksom mest akuta för folk nu för tiden, att man går till jobbet, kanske gärna på typ en elektrisk jävla skoter, och sen sätter man sig framför datorn, så sitter man där hela dagen. Och det tror jag inte är bra för kroppen. Eller min kropp mår inte bra utav det liksom. Och det märker jag av nu när jag har börjat under pandemin och inte kunnat ut och spela. Då har jag suttit och lärt mig Logic då, som det heter. Samma som vi spelar in på nu till exempel. Och producera musik. Och då blir det att man sitter liksom i sin studio vid datorn. Och då känner jag redan efter 2-3 timmar att liksom det kliar i hela kroppen. Och så här dålig hållning. Och man känner sig bara svag typ efter en dag i studion. Så jag brukar försöka varva det med att göra någonting fysiskt också. Så just det här stillasittande, det är jag bra på att undvika, tror jag.
Mm. Och det är ju ett av de största problemen, skulle jag våga mig påstå, det som idag över hela världen.
Mm.
Så det här med att få in daglig rörelse, daglig aktivitet, det tycker jag är en viktig grej. Jag har något jag kallar för balansbordet. Det här är bara för att jag är nyfiken nu, med 4 faktorer. Och jag undrar vilken som är den svagaste kontra vilken som är den bästa för dig.
Okay.
Om vi tänker att vi har träningen, motionsvanorna, vi har kosten, det vi äter. Vi har vilan som är sömnen och återhämtningen. Och vi har stressen. Vad är dina svagaste länk och vilken är din starkaste länk på de här?
Jag tror att jag sover lite för lite. För att jag är uppe lite för sent på kvällarna. Dock så är jag en sån där som inte behöver 8 timmar för att ändå vakna pigg. Vilket är väldigt skönt. Men jag tror att det kan kanske slita på en i långa loppet. Liksom, att det kan komma i kapp senare i livet. Så försökt bättra mig och i alla fall var liksom, försöka gå och lägga mig vid 11 om jag ska upp 7. Då är jag liksom sängliggandes i 8 timmar i alla fall. Sen blir det kanske bara 6-7 timmar max sömn. Men stress är jag ganska bra på att hantera, tror jag. Även om jag är ganska bra på att skjuta på tråkiga saker som liksom allt pappersarbete med mitt företag och sånt. Jag tycker det är så tråkigt och det är så konstigt för det. Så skönt man har gjort det. Och varenda gång jag har betat av någonting så känner jag att nästa gång ska jag bara ta det direkt för det är så jävla skönt. Liksom. Men ändå varenda gång så gör jag det sista dagen som det ska göras. Och det är en grej som bygger inre stress. Att man har någonting i bakhuvudet. Just det här ska jag göra. Det får jag inte glömma bort. När man rensar sådana grejer då mår man ju så jäkla mycket bättre. Så det är något som jag tampas med. Men kost och fysisk aktivitet, det är nog mina starkaste då. Så stress och vila sämre.
Om du skulle spola tillbaka tiden och ändra på någonting och göra något annorlunda, vad hade du gjort då?
Den här frågan har man fått några gånger under liksom livets gång. Egentligen så tror jag att jag inte skulle vilja göra det. För att jag tror verkligen på det här med att allt man gör får en konsekvens och en följd liksom. Och allt som jag har gjort i livet har ju ändå lett mig hit exakt där jag är just nu. Och det är en tillvaro som jag verkligen trivs med och jag njuter verkligen av mitt liv. Och skulle jag ändra någonting så kanske jag inte hade hamnat exakt här. Så jag ser egentligen ingenting spontant så som jag skulle vilja ändra på faktiskt.
Jag delar den helt. Mm. Så att det är verkligen helt rätt. För att vi lär ju oss också av även misstag och felaktiga
val. Ja, det är ett ganska tråkigt svar egentligen. Men det är klart att det finns saker man ångrar och så. Man kanske har sagt någonting som har gjort någon liksom ledsen eller illa eller sådär. Men inga stora grejer i livet som jag skulle ändra på.
Vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Om du skulle beskriva dig själv med ett enda ord, vad skulle det vara?
Lugn, tror jag.
Vad säger du, Ida, om det här? Har du något ord på
jag
Robin?
Jag tyckte det var ett bra ord. Jag skulle säga trygg.
Ja, kanske.
Jag
trygg känns så jävla självgott att säga. Det får någon annan säga.
Då men säger jag det.
Ja, men jag är nog ganska liksom
avslappnad, trygg, självsäker. Precis.
Ibland lite ibland skulle jag vilja vara lite mer så här pepp.
Ja, jag skulle sätta, egentligen skulle vi sätta 2 ord på dig. Grym människa, liksom, eller grym förebild. Det känns efter det här snacket när vi kommit hit till så att du är verkligen så här bra person. Alltså, som man skulle vilja liksom, att alla människor skulle behöva träffa dig för att få ta del av det här. Liksom, att, för jag tror idag, vi människor är så bra på att så här, slå på oss själva. Och vi liksom hamnar snett ibland i tankarna, det tror jag är mänskligt också. Men du känns väldigt så här lugn och trygg och hela grejen grym.
Mm, tack.
Ja.
Tack.
Hur ser du på sociala medier?
Ja, det är väldigt komplext. Alltså jag är ju väldigt dålig på att använda sociala medier på ett sätt som jag borde vara bättre på rent karriärsmässigt. Men jag har under senare år fått lite avsmak liksom för hela vad det har blivit med sociala medier. Och jag känner att många som tittar där, alltså de får ju väldigt, framförallt unga människor liksom, får en ganska skev bild av verkligheten. Och nu har jag ändå ganska många influencers då, framförallt som det som många folk följer där, insett att shit, vi måste visa en annan del av den här fasaden som många har tidigare bara levt liksom. Så att det har blivit lite råare och ärliga, men tycker ändå det är för mycket, hat, och det är för mycket massa grejer som ger upphov till liksom avundsjuka, att man får dålig självkänsla, och de som följer de här stora profilerna, de mår dåligt för att de inte har det som dem, och de stora profilerna mår dåligt för att folk tror att de mår så himla bra, och så kanske de inte gör det. Alltså det känns som att det finns jättemycket bra sidor med det också, såklart, men jag tror att vi måste nästan börja prata om det, både liksom i skolorna och för ungdomar, att de lever ju väldigt mycket, nästan lika mycket där i sin telefon idag som de gör i det verkliga livet här med sin familj och sina föräldrar. De går ju liksom med sina telefoner hela tiden. Och då, det är ju deras verklighet på något sätt. Och det är, vi har ju inte vuxit upp med det när vi var små. Så att vi har ju kanske lättare att koppla bort det och se vad det faktiskt är. Medans till exempel då min son som är 8 år, han har ju alltid haft en iPad med YouTube, och nu har inte han liksom börjat använda sociala medier. Han har inte det intresset än riktigt. Men jag tror det ändå är viktigt att man pratar med framförallt unga om vad det är. Ja, om att allt inte är som det verkar liksom, och så vidare. Så att det är ett ganska stort ämne som jag absolut inte är någon expert på. Men jag personligen har gått mer och mer ifrån det.
Ja, jag tror, jag håller med dig också. Jag tror att vi behöver axlarna förebildsrollen och prata om det mer. Och vi tre, vi är ju alla föräldrar till barn som växer upp i en helt ny värld. Så att det är, man märker det. Alla mår ju sämre. Mm. Inte alla, men väldigt många, för många mår ju sämre. Mm. För dåligt. Och det är någonting jag också tycker att man behöver prata mer om det. Och det är som just den här grejen att förstå vad som är verklighet och vad vi kan göra i verkligheten, istället för att försöka jaga någon drömbild på till exempel Instagram eller på social.
Ja, men precis. Och det är liksom din tillflyktsort också, tror jag, för många. Alltså det har jag ju känt, kan fortfarande känna, men mycket mer förut, att om jag slänger upp en bild här på mig själv nu och så trillar in liksom 4000 likes, och så ska det få mig att må bättre liksom. Men det gör det ju inte. Men det, för stunden kan det ju såklart kännas, det var jättemånga som tyckte om det här. Men det bygger ju inte så mycket substans. Och framförallt jag som inte heller skapar ingen content eller något kul på min Instagram egentligen. Det är bara mer så här, nu ska jag hit och spela. Eller,
det är ditt jobb.
Ja, precis. Det har blivit mer som jobb. Och jag tror att det kan vara skitkul för dem som liksom verkligen skapar och är mer kreativa med det, som med YouTube och Instagram. De gör liksom sketcher eller tips och trickskonton, alltså så, då är det ju sådana konton följer jag mer och mer istället för liksom bara lifestyle liksom.
Nej, men det är bra det. Vad hittar du din motivation till att göra saker, till att liksom fortsätta liksom, vad hittar du drivet?
Det vet jag inte riktigt, det har liksom bara alltid funnits där alltså, och det är väl någon slags grundkärlek till livet bara, tror jag. Alltså jag gillar att göra roliga saker och jag gillar att testa nya saker. Och jag försöker lägga min energi och tid på sånt som jag är intresserad av. Och tycker det är roligt. Det är bara något som alltid funnits där. Alltså ett engagemang för roliga saker. Jag vet inte vart det kommer från egentligen. Det är inte som att jag, nu känner jag mig lite så här omotiverad, nu måste jag göra det här för att få min motivation. Det är klart man känner sig omotiverad ibland, men det brukar bara komma tillbaka. Så det har jag nog inget jättebra tips egentligen, tror jag.
Fast det här som du säger, att följa det som man tycker är roligt, bara det tycker jag är ett väldigt bra tips.
Ja, men nu har jag det, det kan ju vara lätt för mig att säga också, för nu brinner jag för musik, och där fanns det en väg att gå. Brinner du för att liksom samla på frimärken, men då kanske det är liksom en längre väg, för att det är inte så lätt att make a living out of. Men jag tror att man mår bra av att få hålla på med det man älskar. Sen om det är som en hobby eller som ditt yrke, det spelar inte så stor roll liksom. Men däremot så tror jag att man ska försöka hitta ett arbete som man åtminstone trivs till och längtar till och vill gå till. Och sen behöver det inte vara just att själva arbetsuppgiften är det roligaste du vet. Men så länge du har kanske bra folk runt dig eller trivs och känner dig liksom trygg där. Och, men det är för mycket tid av livet som går åt till att om du inte trivs på ditt arbete, då tycker jag man ska liksom tänka om. Sen behöver det inte vara att man måste brinna för det, men man ska trivas. Man ska ändå spendera många timmar liksom med sitt arbete under ett liv.
Så är det ju. Mm. Du Robin, vi har ett segment här i podden som vi kallar för Fem fria.
Mm.
Mm. Och det går ut på att jag helt enkelt ställer fem fria frågor till dig.
Spännande.
Och så svarar du helt enkelt.
Ja.
Är du redo för att köra dem?
Jajamän.
Ja, då kör vi. Om du fick göra ett samarbete med en valfri artist, vem skulle det vara?
John Mayer.
Mm.
Ja, han har blivit... jag gillar att han i 15 år liksom, men... han blir bara bättre och bättre tycker jag. Och sen verkar han vara jävligt rolig privat. Och bara få träffa honom och hänga med honom hade varit häftigt.
Vad kul då. Ja, spännande. Får vi se om det blir någon gång.
Ja, det känns ganska osannolikt. Men...
Säg inte det.
Man ska aldrig
inget göra. Nej, inte precis. Vad är det galnaste du har gjort?
Gud vad svårt. Det beror ju på hur man definierar galet. Alltså jag gillar ju alltså lite extremsporter och sådär. Jag gillar att liksom åka snowboardskidor, motocross, lite sådana grejer. Så att jag har hållit på med lite sådär hoppa från höga klippor. Jag hoppade i Thailand från 22 meter. Det var liksom, det tyckte jag var galet där och då. Men sen så finns det ju de som bara från 40 meter, så då är det inte så galet längre. Så jag vet inte.
Men, jag tyckte det lät galet.
Men lite så här... ja, det känns ja, ganska
extrema
galet.
Extrema grejer.
Ja, lite så, ja, extremsport gillar jag.
Precis. Om du skulle veta sanningen och svaret till en fråga, vilken fråga skulle du ställa då, just nu?
Om jag fick veta svaret på en fråga.
Mm.
Då skulle jag nog fråga när är... Eller ha svaret på när pandemin är helt över.
Jag tror många skulle ställa den frågan. Okej, vi går vidare. Vilken är din favoritträning om du bara får välja en?
Favoritträning, alltså till vardags. Det får jag nog säga är simning. Att jag har lite dåligt knä från en gammal motocrossskada, så att springa är liksom inget option för mig, för att det bara krånglar. Och simning tycker jag är en härlig träningsform. Man får liksom hela kroppen jobbar och jag känner någon slags lugn samtidigt som jag tränar. Så det känns både som avslappning och träning på samma gång.
Mm. Och vad ser du mest fram emot i sommar?
I sommar ser jag fram emot att pandemin lugnar ner sig lite förhoppningsvis, och att få åka ut på vägarna och spela lite och möta publiken igen.
Ja, det hoppas vi verkligen att du får. Ja, det
hoppas jag verkligen på.
Mm. Ja, det är faktiskt, jag undrar ju också lite grann, vad händer framöver? Förhoppningsvis så blir det lite lugnare, så att man kan åka ut och spela och du får träffa folk igen.
Ja, precis. Det ska ju lätta på restriktionerna nu om inget jätteoväntat händer. Så att det börjar boka på lite mindre gig nu till att börja med i början på sommaren. Och så är väl planen för mig egentligen att stå ganska standby för minsta lilla jobb som kommer in, eftersom det har stått liksom i princip still på livefronten nu i snart 1,5 år. Så jag har väl inte planerat så jättemycket i sommar, utan jag tänker försöka ut och gigga så mycket som möjligt och resterande lediga dagar ut och åka lite båt och mysa med familjen.
Hur är enklaste sättet om man vill få tag i dig? Liksom? Jag tänker på om man vill boka dig och veta mer om var du som spelar så här när du väl släpps.
Ja, alltså man kan höra av sig direkt till mig på Instagram funkar. Men sen har jag även ett bokningsbolag som heter United Stage. Och där finns även mitt spelschema på deras hemsida. Om man klickar på mitt namn där. Så kan man, jag tror man kan till och med prenumerera på kalendern där, så kan det... dyka upp. Jag brukar även lägga in på Spotify vart jag ska spela, så så får man en notis om man är i närheten.
Och det är ju smart. Och du heter Robin Bengtsson på Instagram, va?
Ja, Robin Bengtssons.
Robin Bengtsson, ja, så missa inte det.
Ja. Nej, så in och följ. Ja.
Robin Bengtsson, så är det ju ett vinnande koncept. Tack snälla Robin för att du kom hit och gästade på
den.
Det känns verkligen som ett riktigt bra samtal med massor av lärdomar.
Ja, det var jättemysigt.
Ja, Robin kom verkligen in med massor av bra saker idag.
Ja, finns det något speciellt som du tar med dig just idag?
Ja, väldigt mycket. Jag gillar det han pratar om att inte identifiera sig för mycket med så här prestationen. Utan jag brukar alltid säga att du är alltid bra som du är och alltid värd att må bra. Sen gillar jag det här som han sa också med att motivera sig själv med saker man tycker är roligt. För det blir ju liksom alltid bättre då och också liksom i längden. Och sen det här med fysisk aktivitet varje dag, att han gjorde någonting varje dag eller gör någonting varje dag. Det är någonting som jag tror att alla människor borde göra. Så att det fanns massor av bra grejer, men det här tre smarta grejer som jag tycker man kan ta med sig direkt.
Ja, verkligen så otroligt bra. Och som vanligt, glöm nu inte att följa oss på Instagram, Killer Mindset Podcast.
Och som vanligt, skicka in era frågor. Har ni tips på gäster eller teman så hör ni av er. Annars så ses vi nästa vecka och då blir det ett nytt spännande avsnitt.
Verkligen. Ha det nu så bra.
Hej.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.